Vi är ju alla som kristna medvetna om att historien, att tiden har ett slut. Och det slutet innebär Jesu återkomst och det innebär en förvandling av våra livsbetingelser, en radikal förvandling. Politikerna talar väldigt gärna om en ny världsordning. Det brukar varje presidentkandidat göra i USA. Och så blir det som förut ungefär. Men tanken på en ny världsordning finns i skriften och den tillhör bara Gud alena. Jag påminner om vad jag sa igår, att kunskapen om gott och ont, syndafallet, innebär en önskan hos människan att bli som Gud. Att bli hans jämlike, att klara sig utan honom, att vara otadlig, rättfärdig i sig själv, berömlig på olika sätt, att med rätta ta emot beundran och att på så sätt vinna makt, ära, rikedom och en särställning i hela tillvaron. Nu är ju detta lite knepigt, därför att vi som kristna, vi har ju Gud som föredöme och vi längtar ju efter en helgelse som ska göra oss som Gud eller till Guds avbilder. Och det är ju en hårfin skillnad mellan att göra sig själv till Guds avbild, då är vi inne på kunskapens träd, att istället låta Gud göra jobbet. Så länge man knaprar på kunskapens träd så är den stora frågan: hur skall man vara? Vad skall man göra? Hur skall jag bete mig? Vad är rätt, gott och riktigt? När vi däremot övergår till livets träd så är den stora och allt dominerande frågan: vem är Gud? Vem är han som har tagit sin boning i dig och mig? Han finns där. Är vi medvetna om honom? Är vi medvetna om hans väsen? Förstår vi vem han är? För då blir vi hans avbilder. Och det är den stora skillnaden, trots att det ser så lika ut. Nu dröjde det ju inte länge efter syndafallet förrän det märktes att något var fel. Kain och Abel frambar var sitt offer till Gud. Och Gud såg till Abels offer, men han såg inte till Kains. Och Kain blev mycket vred och hans uppsyn blev mycket mörk. Och det dröjde inte så länge för när han slog ihjäl Abel. Vad är det som har hänt? Jo, när Gud utväljer en person eller en grupp eller ja, vad som helst, ett land, så uppstår det genast i omgivningen en avund och en vrede. Men hos den utvalde kan det mycket lätt uppstå ett högmod, en nonchalans. Och det betyder alltså att om Gud utväljer någon så uppstår en förhärdelse hos omgivningen till följd av avund. Och det uppstår lätt en förhärdelse hos den utvalde i form av högmod. Och då blir ju så att säga synden som bor i mig, den blir ju synlig. Och vi är ju väl medvetna om detta. Det är ju en stor fråga för filosofer och politiker och samhällstyckare av alla de möjliga slag. Vi satsar på jämlikhet. alla ska få exakt lika många lakritsbåtar så att det ingen tjatar. Och julklapparna ska vara lika mycket värda till alla barn och till alla barnbarn. Annars så uppstår det lätt gräl och tårar och bitterhet. Det är vårt sätt att lösa problemet. Gud löser inte problemet så. Och det kan vi förstå därför att när vi försöker lösa ojämlikhetens problem med jämlikhet, så även om vi skulle komma fram till den ideala jämlikheten så skulle vi gnissla ändå. Det är ju alltid lättare att tycka sig själv förfördelad än att glädja sig åt att andra fick det bra. Gud gör nu alltså tvärtom. Han satsar på ojämlikhet. Han förbehåller sig rätten att ge olika mycket av olika saker till olika personer och olika folk och grupper. Och det kan du se till exempel i skriften när det talas om nådegåvor. Så är det ju helt klart att ingen får alla nådegåvor. Ibland möter man predikanter som säger sig ha alla nådegåvor, men det är bara skryt. Vi ska bli beroende av varandra. Och därför så ger anden olika gåvor till olika personer. Och det är väldigt viktigt. Och då uppstår ju genast de här konflikterna och det här skavandet. Jesus talar en del med sina lärjungar om denna ojämlikhet när han lämnar dem. Vi ska slå upp i Johannes kapitel 15 och börja läsa i den 18:e versen. Om världen hatar er, säger han till lärjungarna, ska ni veta att den har hatat mig innan den har hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Jag har tagit er ut ur världen, säger Jesus, och därför hatar världen er. Och detta utväljande beskriver sedan Paulus i Romarbrevet 9, som vi också ska läsa. Jag börjar i 10:e versen. Romarbrevet 9:10. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Gud utväljer. Vi talar nu inte om en utväljelse till himlen, utan det är ett utväljande under detta livet. Gud förbehåller sig rätten att använda oss som tjänstemän eller som redskap, hur vi nu ska uttrycka det. Och han väljer fritt. Paulus är väldigt noga med att stryka under att Gud väljer utan något hänsyn till våra gärningar. Han vill nämligen deklarera att han är inte beroende av din och min kapacitet. Det är inte vi som gör tjänster åt Gud, utan det är Gud som arbetar i dig och i mig och genom dig och mig. Men då uppkommer ju genast frågan, är Gud orättfärdig när han gör så här? När han låter somliga få ett fint uppdrag och andra ett mindre hedersamt, som det står lite senare i skriften här. Nej, det är han inte. Han är Gud och han har rätt att välja hur han vill. Och dessutom är det så här att kärleken måste alltid bygga på ett fritt val. Det jag är tvungen att göra blir aldrig kärlek. Det är därför man kan övertyga sin fiende ibland genom att vända andra kinden till. Han klippte till på ena kinden och tyckte att nu har jag liksom knäckt vederbörande. Och så sträcker man fram andra kinden till och säger att ja, för symmetrins skull får du ge mig en smäll till. Då har man gjort det av fritt val. Och då går det ibland att urskilja att det var kärlek. Men för att Guds kärlek ska vara verksam när han kallar till tjänst, så måste han få vara fri att välja vem han vill och vilka han vill. Men då händer det alltså i omgivningen, som jag sagt, att när han är barmhärtig mot vem han vill, så kommer också omgivningen att förhärdas. Och Paulus tar ett väldigt illustrativt exempel, nämligen Mose inför farao. Ju mer Mose demonstrerade Guds kraft, desto mer satte sig farao på tvären. Man kunde tycka att han skulle ha gett sig när han såg att Gud var mycket mäktigare än vad han var, och hans trollkarlar och andliga ledare av olika slag. Men det blev tvärtom. Han skulle allt visa att han kunde stoppa också denne Gud. Och det är ju så synden fungerar i våra liv. Stoltheten, prestigen, hämndbegäret, självcentreringen. I vilket fall, när Gud utväljer, så sker det samtidigt en förhärdelse. Och i faraos fall var det så här att Mose skulle aldrig fått med sig Israels folk ut i öknen om de inte hade varit förföljda, om de inte hade haft farao och hans fogdar över sig. Utan det var just därför att de hade det svårt i Egypten som de var villiga att följa med ut i öknen. Och som bekant dröjde det ju inte så länge ute i öknen för de började gnälla och klaga och längta tillbaka. Men då var det så dags. Nu fick i alla fall Gud sin vilja igenom just därmed att farao satte sig på tvären. Och det betyder en väldigt viktig sak, nämligen att frälsningshistorien i stor utsträckning bygger inte på vårt samarbete, vår rättfärdighet, vår tjänstvillighet, utan på vår synd. Därmed blir Guds frälsningsplan, om uttrycket tillåtes, den blir idiotsäker. Därför att synden är ju det vi har i överflöd. Om Herren hade byggt sin plan på vår medverkan, Och den finns väl med i planen för all del. Men hade han bara byggt på den så hade det vinglat på osäker grund. Men nu har han utgått ifrån synden som den mäktiga kraften i mänskligheten. Och därmed så kan han också styra det hela. Konungars hjärtan är i Herrens hand som vattenbäckar. Han styr den vart helst han vill. Då ska vi titta på Israels utkårelse. Och då måste vi gå till första Mosebok, till 12 kapitlet. Från början, 3 verser. Herren sa till Abram: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Här gör nu Herren plötsligt och oväntat en stor deklaration. Han ger en uppgift åt Abraham, nämligen att han ska flytta till ett annat land. Men allt det övriga handlar om vad Gud tänker göra. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna den som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Nu är det ju alltså Gud som säger det här. Och det finns ingen anledning att tro att Abraham har bett på sina bara knän länge och uthålligt om att allt det här skulle bli av. Utan det är säkert ett Guds initiativ från början till slut. Och därmed kan vi också säga att Gud vet på förhand vad det här kommer att leda till. Han vet också att han därmed kommer att kunna styra mänsklighetens historia till det mål som han har föresatt sig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. När så Abraham har flyttat till Kanaans land, så står det så här i 7 versen: och Herren uppenbarade sig för Abraham och sa: åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Återigen, här finns ingen bön, utan Gud gör en spontan deklaration, ett löfte. Åt dig och dina efterkommande ska jag ge detta land. Åt din säd, står det egentligen, och Paulus talar en hel del i Galaterbrevet om att säden är singularis, nämligen Jesus Kristus. Men det finns många andra texter i Bibeln som talar om säden också som Israels folk. När sedan Gud genomför det han här har lovat, så går ingenting som människor hade tänkt sig. Och det är säkert en gudomlig avsikt med det. Därför att det ska hela tiden vara klart att det är Gud som gör det. Han ska ha hela äran därför att han gör hela jobbet. Men människorna får vara med och se på och bli delaktiga som Herrens medarbetare. Men som Paulus skriver till Korintierna: vad är Apollos? Vad är Paulus? Ingenting. Men den som betyder något till han som ger växten. Så vi förflyttar oss till 15 kapitlet, första Mosebok. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa: frukta inte, Abraham. Jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa, Herre, Herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvinget i mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham sa vidare, se mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom. Denne ska inte ärva dig utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Nu har det gått många år. Och Herren har ställt ut löften om en väldig avkomma till Abraham. Och åren har gått och Abraham är barnlös. Och när Herren nu kommer, Herrens ord i en syn. Vem är Herrens ord? Ja, det talar Johannes om. I begynnelsen var ordet. Det är Kristus. Han kommer och säger, din lön ska bli mycket stor. Och Abraham är vid det här laget ganska besviken. Och han uttrycker sin besvikenhet så pass järvt som man kanske vågar göra inför den som är Gud själv. Herre, Herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och mellan raderna läser man att jaha, du lovade du många barn och en fin avkomma. Men allt jag har ska ärvas av en man från Damaskus som hör till mitt husfolk. Herren säger att det är en man som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Och så tar han ut honom ur tältet för att räkna stjärnor. Och det kunde man säkert göra mycket bättre på den tiden när det inte fanns gatlyktor. Och så står det, Abraham trodde på Herren. Han trodde inte på avkomma. Han trodde inte fram en baby som det heter. Utan han trodde på Herren. Han försonade sig med denne Gud som tydligtvis inte alls tänkte göra som han hade väntat sig. Utan han ingick i sitt inre någon sorts fredspakt med denne Gud. Det får väl bli som han bestämmer. Eftersom han skulle få ett barn ur sin egen kropp så tänkte ju sedan Sara och han ut att de skulle ta en tjänstig kvinna. Och så kom Ismael till jorden. Och sen återkommer ju Herren och säger att det är en som Sarai ska föda. Och Abraham han bugar sig ända till marken och ler. Hebreiskan är svår att översätta eller rättare sagt ganska mångtydig många gånger. I den amerikanska New American Standard Bible som är en väldigt texttrogen översättning, där står det he fell face down and laughed. Man kan riktigt se gamle gubben Abraham ligga på marken och rulla sig av skratt. Sen vid ett senare tillfälle så log ju Sara också. Hon stod inne i tältet och jobbade och Herren satt utanför och lovade att om ett år så ska ni ha ett barn, ni två. Och då log hon in i tältet. Och Herren sa att du log och hon blev förskräckt och säger nej, det gjorde jag inte. Men Herren stod kvar vid det. Och så får de då det barn som kommer som ett reellt underverk. Löftets barn. Det som inte hängde ihop med mänskliga prestationer eller mänsklig förmåga utan bara med Guds förmåga. Och på det barnet i sin tur vilar sedan fortsättningen. Sen hamnar ju folket i Egypten och kommer ut därifrån. Och vi kommer till andra Mosebok 19. Då står folket vid Sinai berg. Och Herren ska då ingå ett förbund med folket. Han hade ju ingått förbund tidigare med Abraham och med Isak och Jakob. Men nu ingår han ett förbund med hela folket. Och då säger han så här. Ska se, vi kan börja i tredje versen. Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget. Så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, till hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Ni ska vara min dyrbara egendom. Ja. Framför alla andra folk. Nej. Uttagen ur alla, ur folkhavet. Det är en svår översättning här, men Gud har ur alla folk valt ett folk. Och jag har valt er. Det är liksom poängen i vad det står här. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund. Detta är vad som föreläggs Israel. Lyssna. Och det är ju också det som en from jude läser varje kväll. Shma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hör, Herren är Gud. Nej. Vi blir det på svenska. Ja. Ja. Herren är Gud, Herren är en, ja. Men lyssna. Lyssna. Så småningom när olyckan närmar sig, så får framförallt profeten Jeremia tala väldigt mycket om: ni lyssnade inte. Ni lyssnade inte. Tron sitter i öronen. Nå, vad är det för kallelse folket får? Vad har Herren tänkt? Vad vill han göra med folket? Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Alltså ett folk som är uttaget, avskilt, särskilt från alla andra folk. Men till vad? Jo, till att vara ett rike av präster. Det är kallelsen. Och när nu folket får lagen, så får ju folket kunskap om gott och ont. Gud ger ju i själva verket folket en andra dos av kunskapens träd. Ty lagen säger hur man ska göra och hur man ska vara och hur man ska handla i alla möjliga situationer. Och judar, han har ju sedan byggt ut lagen alldeles enormt. Talmud, som blev färdig någon gång på 500-talet efter Kristus, brukar ges ut i ungefär 50 volymer. Och där finns absolut ingen dåtida, i alla fall moralisk eller etisk fråga, som inte har kartlagts nästan in absurdum. Men nu är det alltså så att folket får lagen, och det är alltså en andra dos av kunskapens träd. Och det måste ju få till till följd. Om den första dosen gjorde människan upprorisk, så måste det kanske också bli en effekt man kan vänta sig av dos nummer två. Vi bläddrar därför till Romarbrevet, 5:20. Där skriver Paulus så här, Romarbrevet 5:20. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Här ligger den omöjliga punkten för ekumenik mellan judendom och kristendom. Här skiljs vägarna drastiskt från varandra. Och den här tanken är ju detta som gjorde att judarna tidigt förföljde kristendomen. Sen fick de kristna mera makt och förföljde judarna genom historien, så att skulden ligger nog mest på vår sida dessvärre. Lagen gavs inte av Gud i någon sorts förhoppning om att folk skulle läsa och lyda och allt skulle bli bra. Utan, Paulus skriver, Gud gav lagen för att synden skulle bli större. Är Gud intresserad av det? Ja, det är han. Varför det? Jo, för att människorna ska upptäcka sitt slaveri under synden. För att människorna ska upptäcka vilket jätteproblem det här är. Inte bara hos andra utan hos sig själv. Du kan tänka så här att Jesus har frälst dig genom att låta sig gisslas av romerska soldater. Det var en procedur som i stort sett rev upp hela ryggmuskulaturen. Trasade sönder ryggen och blodet flöt i strömmar. Sen uthärdade han korsfästelsen tills dess han dog. För dig. Du som är så snäll. Du som är så konflikträdd. Du som aldrig gör en fluga för när. Du som är så punktlig och så skötsam. Också du behövde frälsas på detta fruktansvärda och brutala sätt. Det tål verkligen att tänka på. Under de krig som har rasat på 1900-talet har man gjort den erfarenheten att det är oväntat lätt att göra också skötsamma människor till bödlar, torterare. Till människor som plötsligt verkställer massaker på kvinnor och barn, obeväpnade och hjälplösa. Det finns en potential till synd som är mycket större än vad vi förstår. Många av oss har levt en skyddad tillvaro. Och vi ber ju till Gud, inled oss icke i frestelse, utsätt oss inte för prövning, utan skydda oss från det onda. Och det beskyddet har ju de flesta av oss fått. Och därmed så kanske man är i ovetenskap om vilka resurser, kanske fel ord men jag kommer inte på något annat, vilken potential till ondska som finns inom var och en av oss. Jag har funderat mycket själv på det här. För jag är en sån där som gärna ger mig och gärna undviker konflikter och anpassar mig ibland till döds. Och jag tycker själv att det är väldigt konstigt att jag ska behöva frälsas på det sättet. Men skriften säger det. Och jag tror det är sant. Paulus beskriver ju sen i 7 kapitlet att när lagen kom fick synden liv och jag dog. Och då visste jag vad begäret var. När jag upptäckte begäret i mitt eget liv och jag inte rådde på det. När synden överflödade, skriver sen Paulus, så överflödade nåden ännu mer. Ännu mycket mer, tror jag det såg i 1917 för säkerhets skull. Därför att när man väl har sett sitt behov av frälsning så ger Herren en nåd som tar hand om allt. Alltså, lagen kom till för självkännedom, till ödmjukhet och som en förberedelse för en stor nåd. Som Jesus säger till farisén Simon, att den som har fått litet förlåtet älskar också lite. Den som har fått mycket förlåtet älskar också mycket. Och nu ställs alltså Israels folk i en särställning. Det folket ska bli det folk som älskar mest av alla. Ett rike av präster och ett heligt folk. Men just därför så drivs folket till ett sånt här, ska vi kalla det, diagnostiskt uppror. Och sedan när vi läser Gamla testamentet så är det ju idel klagomål från profeterna över att avgudarna ter sig så lockande och det är så underbart att få gifta sig med andra, med kvinnor från andra folk och det ena och det andra. Vi ska gå tillbaka till Moseböckerna och titta i femte Mosebok. 29. Hela femte Mosebok utspelar sig på Moabs hedar öster om Jordan. Ökenvandringen är avslutad. Mose gör en sorts sammanfattning av vad resan har gått ut på, vad Herren har gjort och vad som ligger framför folket i tid. I 29 kapitlet, första versen, säger han så här: dessa är orden i det förbund som Herren befallde Mose att sluta med Israels barn i Moabs land, förutom det förbund som han hade slutit med dem vid Horeb. Mose kallade samman hela Israel och sa till dem: ni har sett allt vad Herren har gjort inför era ögon i Egyptens land med farao och alla hans tjänare och hela hans land. Det är stora prövningar som du med egna ögon har sett. Det är stora tecknen och undren. Men ännu till denna dag har Herren inte gett er hjärtan till att förstå, ögon till att se och öron till att höra. Gud har ännu inte gett er förmågan att begripa det här och att omsätta det i praktiken. Utan Herren har förelagt folket bud att lyda som vanliga människor. Som vanliga syndiga människor. Ännu så länge är ju den heliga ande inte utgjuten. Och det är ju det som gör skillnaden. Sen talar Mose i de kommande kapitlen om att när folket kommer in i löfteslandet så kommer folket att avfalla. Det gick ju någorlunda att hålla sig till Gud när man var i öknen, för där rådde brist. Där måste man hålla sig till honom som håller en vid liv. Men i landet som flyter av mjölk och honung så behöver man inte Gud och då avfaller man. Så har det ju varit i Sverige också. När Sverige började flyta av mjölk och honung så slutade man gå i kyrkan. Och då säger Herren genom Mose att då kommer folket att spridas ut ifrån löfteslandet och ut till alla länder i världen. Och den utspridningen, den blev, så långt jag kan förstå, klar någon gång i slutet på 1800-talet efter Kristus. Då fanns det judar överallt på denna jord. I Sydamerika hade länge rått invandringsförbud för alla som inte var goda katoliker. Men när Napoleon hade gått in i Spanien och Portugal, så var dessa länder tvungna att släppa sina kolonier i Sydamerika, och då bestämde de att vem som helst får invandra. Och så småningom, när det blev ett mord på den ryske tsaren, så fick judarna skulden för det mordet. Det var 1881. Och då skedde en oerhörd flyktingström ut ifrån Ryssland till snart sagt alla länder i världen, bland annat till Sydamerika. Då fanns det med judar överallt på jorden. Och märkligt nog, då börjar återvandringen av judar till löfteslandet, den som har lett till staten Israel. Vi ska läsa om detta i Hesekiel 36. Jag börjar i 16:e versen. Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land, orenade det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgöt jag min vrede över dem för det blodskull som de hade utgjutit över landet, och därför att de hade orenat det med sina avgudar. Jag spred ut dem bland hedna folken, och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hedna folken vanärade det mitt heliga namn. Man sa om dem: detta är Herrens folk, och ändå måste de lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn som Israels folk vanärade bland de folk de kom till. Säg därför till Israels hus: så säger Herren, Herren. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem. Och det ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. På vad sätt blev Guds namn vanärat? Jo, hedna folken sa om judarna som kom att detta är Guds folk, och ändå har de måst lämna sitt land. Och det är ju precis vad kyrkan har sagt. Gud utvalde Israel, men nu har han valt bort Israel. Kyrkan har blivit det sanna Israel, det andliga Israel. Detta som brukar kallas för ersättningsteologi. Att Gud gav upp projektet med Israel. De visade sig vara för svåra för Gud. De gjorde inte som han sa. Som om Gud skulle vara beroende av det. Och då kände Gud att hans namn blir vanärat. Jag ska allt visa dem att jag kan föra mitt ursprungliga projekt i hamn. Det är inga problem. Jag ska börja och göra det genom att återsamla folket till det land jag lovade. Och när folket kommer dit, så är folket fortfarande inte omvänt. Utan Herren kommer att stänka rent vatten på folket och ge dem en ny ande. Det har inte skett ännu, men det kommer att ske. Herren har lovat. Vi förflyttar oss raskt till den yttersta dagen. Själva dagen är ju det hemligaste av allt hemligt som går att leta upp. Många har ju försökt att räkna ut när Jesus kommer tillbaka, och alla har räknat fel. Och det har lett till stora mänskliga tragedier. Men märkligt nog, även om den här dagen inte går att räkna fram, så är den väldigt väl beskriven i skriften. Så vi läser i Sakarja kapitel 14. Jag läser från början. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Atsel. Ni ska fly som ni flydde för jordbävningen på Usias, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem. Ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. Här kommer hedna folken samlade till strid mot Jerusalem. Och det förefaller som man, åtminstone till en början, lyckas väl med sitt företag. Och vi kan ju bara notera i vår egen samtid och vårt eget land hur kritiken och fiendskapen växer mot Israel. FN är ett organ i första hand för fördömelse av Israel. Jag har inte siffrorna klart i huvudet hur många av FNs resolutioner som handlar om Israel. Men jag för mig att det ligger någonstans runt 60%. Kommittén för mänskliga rättigheter sysslar nästan bara med Israel. Som om det fanns mänskliga rättigheter överallt annars. Libyen har ju varit ordförandeland i den här kommittén för inte så värst många år sedan, 10 år sedan eller något. Det sker alltså successivt en isolering av Israel och en växande fiendskap. Det här scenariot som Sakarja får dela med oss kan alltså ske ganska snart. Men när det ser ut som man hade lyckats, då står det en väldig gestalt på Olivberget. Och berget delar sig mitt itu. Och när vi tittar efter i texten, vem är det som står där? Så är det Herren. Jahve, står det i grundtexten. Herren min Gud ska komma och alla heliga med dig. Och då uppstår en intressant situation. Judarna kommer att se på honom och säga: jaså, det var Jesus i alla fall. Vad gör vi nu? Och angriper folken. De säger så här: jaså, det var Israel som var det utvalda folket i alla fall. Vad gör vi nu? Och då är det så här att Herren har redan ställt ut ett löfte. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Den som välsignar dig ska jag välsigna. Men när judarna varit utspridda i alla jordens länder så har de också varit förbannade i alla jordens länder. Både före andra världskriget och efter andra världskriget var det inget land på jorden som ville ta emot judiska flyktingar. Alla visste vad som väntade dem före kriget, men alla stängde sina gränser. Efter kriget fanns det ungefär någonstans mellan 250 000 och 400 000 judiska överlevare som naturligtvis hade förlorat allt utom sin kropp. Alla länder stängde sina gränser. Vi tog ju in några med de vita bussarna innan kriget var slut. Men de vita bussarna var egentligen till för att hämta skandinaver och inte judar. Det var en förändring som kom till under resans gång. Då står alla hedna folken där och de står redan under Guds löfte till Israel att den som förbannar dig ska jag förbanna. Vad kommer nu att hända? Ja, det vet vi inte. Skriften talar inte om det. Men skriften säger att Israel ska vara ett rike av präster. Och en präst är man ju inte för sin egen räkning utan för andras. Det kanske blir så här. Israel vänder sig till Herren och ber om nåd. Och får nåd av Herren. Men hedningarna kan inte göra detsamma. De står ju under löftet om en förbannelse. De enda som kan lösa upp knuten så långt jag förstår är Israel. Herre, du har lovat att förbanna dem som förbannade oss. Men vi ber att du benådar dem. Vi har fått nåd och vi ber att också de ska få nåd. Då har avunden, högmodet, allt det där som hör ihop med utväljandet, det har fått dö. Israels högmod har fått dö. Hedningarnas avund har fått dö. Det finns ett mål i den historiska processen. Gud har allt det här i sin hand. Han sköter det precis med millimeterprecision. Vi ska bara titta på en text till, nämligen den välkända 53 kapitlet hos Jesaja. Jag läser från början. Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lika en som han skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Nu är det ju ett gammalt tvistämne mellan kristna och judar, vem den här texten handlar om. Judarna säger så här att det handlar om Israels folk. Vi har blivit misshandlade överallt på jorden. Vi har blivit föraktade och vi har fått bära mycket ont ifrån omgivningen. Kristna säger givetvis att det här handlar om Jesus. Och det är på ett sätt en ofruktsam konflikt. Vi kommer inte att kunna lösa upp den på det sättet. Men vi kan få en intressant lösning på det hela om vi ställer frågan, vem är vi? När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. Det var våra sjukdomar han var, våra smärtor. Vem är det som talar i texten? Vem är vi? Jo, det är Israel. När kommer Israel att tala på det här viset? När de har fått nåd av Herren som stod på Olivberget. Det är deras trosbekännelse, deras syndabekännelse att uttalas i tidens slut. Och första meningen är, vem trodde vår predikan? I många översättningar står det, vem trodde vad vi predikade? Men hebreiskan är mångtydig som sagt. Och jag tror att av hela sammanhanget är det bättre att översätta den. Vem av oss trodde det vi fick höra? Nej, vi tyckte att han var en bedragare och att han var slagen av Gud och att det var rätt och riktigt att slå ihjäl honom. Men det var våra synder han var, våra smärtor han på sig. Det finns en röd tråd genom historien. Gud har allt i sin hand och vi har bara anledning att hylla honom. Herre, vi tackar dig för att vi har fått se något, en skymt av din skönhet, dina höga tankar, så mycket högre som våra än himlen är hög över jorden. Vi ber att du välsignar och beskyddar Israels folk. Och vi ber att den prästtjänst som de är satta till också ska komma att genomföras på rätt sätt. Med stor välsignelse för alla. Amen.